Okej, yes, är det redo? Tystnad. Tagning. Hej och hjärtligt inligt välkomna till videospelsklubben avsnitt nummer 57. Idag ska vi prata om Equinox.
Lite senare.
Äntligen, Kristoffer, är du nöjd?
Jävligt nöjd, ja. Jag har varit på en peppad hela veckan nu.
Och eftersom jag inte tycker om att alltid spela, jag försöker ha tid att spela de här spelen som jag vill spela. Och har inte riktigt tid att bara, så jag vill inte spela spel som männen alltid bestämmer. Så ni har bestämt
redan,
annat.
Som du redan från början har spelat så lite.
Ja, men jag har spelat lite, jag vet, men vad fan, jag har inte, jag försöker få tid att spela de spelen jag själv har
på min lista. Jag tar som personlig kritik här.
Nej, det är absolut, jag hade velat spela Equinox, för det är trevligt.
Vi men, måste påpeka det för de som inte har förstått det, att Gas är ju väldigt upptagen nu med sin dokumentär, nämligen.
Jag håller på.
Och den fritid han väl har vill han ju lägga ner på spel som han faktiskt finner intressant.
Det, Kristoffer, var en jättebra sammanfattning av vad jag försökt säga. Men så i framtiden så är det Kristoffer som kommer att fortsätta att spela de här spelen Lenny tvingar honom att spela.
För att han skattar lite kulturell utbildning inom tv-spel. Ja,
men ni också tycker att jag behöver den.
Ja, men mer om detta. Mer om Equinox i alla fall senare i programmet. Ja, Lenny, vad har du spelat?
Vad har jag spelat? Jag har spelat ännu mer Civilization 5.
Ja.
Vilket gift det är. Spring och köp. Det är så bra.
Det är så sugen.
Ja. Alltså, grejen var att jag stod och tittade på Civ när jag var inne på GameStop. Men de hade bara expansionerna, så det blev inget.
Ja, och jag köpte en jättefina Big Box-utgåvan, specialversion av Civ 5.
Ja, jag var ju hemma hos en sväng och såg denna.
Ja, jag var tvungen att visa upp denna underbara låda.
Och det är stora figurer.
Nej, figurerna var nog inte så stor. Jag har inte ens tagit fram figurerna. Jag bara
tänkte, kan man använda dem till Monopol, tänkte jag.
Det är nog alldeles utmärkt till Monopol.
Så kan vi göra ett nytt Civ-monopol för oss själva sen.
Men Monopol är ju så ubåtat tråkigt.
Du bygger om hela Monopol då?
Det är värre än
figa med knut. Ja, för Monopol är verkligen
Civ-tråkigt. Civ-tråkigt.
Nej. Jag har plockat fram artbooken som jag fick i den deluxe-utgåvan och smekt den lite fint.
Ja.
Är det som en ny bibel då, till sängen kanske?
Ja, och lådan passar ju perfekt till tapeterna i mitt sovrum också.
Som kommer ses i min dokumentär.
Det är ja, just det.
Lennys sovrumstapeter finns med i dokument Ness.
Jag tänker inte avslöja vilket sammanhang.
Nej.
Innefattar du Lenny ensam en 8-bits konsol möjligtvis?
Nej. Nej, men har du har spelat något mer kanske?
Jag har spelat ännu mer Civ, för det är så bra.
Civ. Okej, okay, så du har spelat Civ.
Bara och sen har du spelat.
Okay. Nej, men vi fortsätter vår online match, jag, Esakail och dansken.
Ja.
Många dagar jag
295 drag är vi nu uppe i nu. Det börjar arta sig. Jag har fått ordning på min ekonomi. Problemet med min del av världen är att det finns inga områden där man kan tjäna pengar mer eller mindre.
Mm.
Så jag var tvungen till att börja etablera massa trade routes. Och nu har jag även slutit fred med Spanien.
Yay!
Och allting är väl där igen. Och vi
slipper tvåfrontskrig alltså.
Ja, så nu har jag lite ordning på det. Nu slipper jag punga ut stridstrupper hela tiden som sänker min ekonomi ännu mer. Ja, det känns lite bättre just nu. Jag har lite mer optimism i mitt sinne för framtiden.
Mm. Härligt.
Det går framåt, det går framåt. I övrigt så i fredags hämtade jag ett paket som var väldigt framemotsett av mig och min kamrat Esakail där med. Vi har nämligen beställt varsitt ex av nyaste YS-spelet. YS eller Zeta.
Okay. Jag har hört mycket om de här serierna, men aldrig någon som fysiskt sett har faktiskt spelat det här, utan det är mer ryktesvägar jag har hört om det här spelet. Vill du förklara lite, vad är det här för serie?
Ja, Ys-serien, det är jättegammal action-RPG-serie.
Stavas alltså Y-S.
Ja.
Stort Y, litet S.
Precis, precis. Det roliga med spelen är att de är, själva principen är egentligen lite som Final Fantasy, där med att alla spelen är helt fristående. Men de har alltid ett par ingredienser som är samma sak. Nämligen att huvudkaraktären heter Adol. Och han är rödhårig. Och han har en kamrat som är blåhårig. Och han tappar alltid minnet på ett eller annat sätt direkt i början av spelet. Det är alltid samma grundpremiss. Sen därefter så utvecklar de sig lite olika. Men första YS-spelet kom väl till MSX och konverterades senare till PC Engine CD, eller bara PC Engine. Ja, TurboGrafx PC Engine. Och har kommit till de flesta enheter fram tills modern tid. Väldigt populär i Japan. Väldigt mycket PC också. Alltså det är många spel som har släppts till PC och sen konverterats över till andra enheter. Och i modern tid så har väl YS-spelen mest varit på PSP och nya YS är nu på PS Vita.
Okej.
De senaste har varit action-RPG, eller ja, det är ju allihopa, fast det är en snygg tredjepersons action-RPG. Tredjeperson, top-down, lite så. Springer omkring, banka monster, plocka på sig saker, sälja saker, gör uppdrag, quests. Och det är väldigt action-orienterat, vilket jag tycker är trevligt. Det går snabbt, det är snyggt och det är alltid så fruktansvärt bra musik i spelen.
Har du sagt vilka som utvecklar de här spelen?
Vad de heter? Falcom är det väl?
Falcom, de gamla
rövarna.
De gamla Faxanadu-utvecklarna.
Ja, sen är det ju Exceed som publicerar dem i USA och Europa. I det här YS-CLZ så ja, det är exakt samma premiss som tidigare. Man spelar Adol, rödhårig kille, tappat minnet. Får ett uppdrag ganska tidigt att utforska en skog som är livsfarlig. Mappa ut den. Man upptäcker lite saker i skogen och lite saker leder till lite saker. Jag vill inte spoila här för någon, men det verkar...
Trots minnesförlusten, vet han om att den är jävligt bra på slåss, de andra ord?
Nej, det vet han inte.
Okay, men, så det blir lite chockartat när han märker att han kan slåss, de andra ord?
Ja, hans kamrat, den här blåhöga killen som alltid, han känner honom sedan tidigare och säger, men du är en jävel på slåss. Okej.
Okay. Då kan han slåss. Ja, men det seems reasonable, I guess.
Ja. Väldigt mycket genvägar. Men annars är de roliga. De är riktigt roliga till och med. De brukar ha ett väldigt intressant stridssystem. Och du kan även para ihop det här med karaktär och göra specialattacker och, ja, det är helt enkelt ett väldigt bra spel.
Och, men alla strider sker real time då i tredje person?
Ja. Det är mycket trycka på knappar och röja.
Är det någon typ av fast travel mellan ställen eller springer man hela tiden från ställe till ställe?
Du kan teleportera dig mellan ställen tack vare sådana här stones som finns. Men det är bara vissa stones som fungerar i vissa områden och de är länkade ihop med varandra via färgen. Så i den här skogen till exempel, som man är i början, så är det olika sektioner som är indelade och de här stenarna finns bara inom samma sektion i samma färg, så att för att ta det kanske från djupaste skogen in till staden igen så måste du teleportera genom tre olika områden och springa över till ett nytt område med en annan färg och sen därifrån teleportera till slutet av området med en färgen och springa in i nya området med samma färg som i staden för att kunna teleportera tillbaka sig hela vägen. Så blir det lite spring emellanåt, men det är så snabbt så att det är inte så farligt som det låter.
Nej.
Ja, karaktärerna har lite egenskaper. De lär sig specialattack efter hand som man går upp i level och även de här specialattackerna kan man levla. Sen är jag vanliga med att equippa och hålla på med lite föremål. Det är väldigt basiskt annars. Ja, men det är väldigt kul. Väldigt trevlig inramning i både grafiken och musiken. Och musiken kan jag slå ett slag till extra. Har inte du hört någonting om det, Chris? Du som brukar lyssna mycket på musiken från...
Nej, jag har inte det. Nej, jag kan inte dra mig till minnes faktiskt.
Ja, okej, okay. Det är lite lustigt för att det är ju välkänt för att ha riktigt bra musik i alla spelen.
Nej, ingenting jag kan minnas. Jag tror jag kan ha hört någon via en spelmusiksradio, tror jag kan ha hört någonting, men det är ingenting jag säger på rak arm kan säga, men det där har jag hört musik ifrån.
Men på snean då?
Ja. Okay. Nej, men jag har ju köpt de senaste specialutgåvorna av spelet som har kommit. Och man får alltid en soundtrack-CD med vissa versioner har man fått, eller vissa av delarna som har fått en soundtrack-CD just för det spelet. Och andra delar, som i till exempel Yssov Silzeta, så fick man med en soundtrack-CD med lite blandade låtar från olika spelen. Som en liten mini-best-off. Mm. Ja, väldigt trevligt. Ja, och specialutgåvan kanske jag ska snacka om lite också, lite snabbt. Den var riktigt trevlig. Du fick med en tygkarta över världen. Du fick med en fungerande kompass.
Det här är lite nästan old school.
Ja, du fick med en liten trevlig artbook. Och sen fick du den här soundtrack-skivan också. Mm.
Ja, det är väldigt fint med lite sånt. Många Amiga-spel hade ju väldigt mycket sådana här jävla lappar och kartor och nykort. Ja, och
de gamla hedliga bigboxarna.
Och då var det ju inte heller specialutgåvor, utan det var ju i alla utgåvor som hade de här.
Ja, de har ju dragit ner på det. Sen de börjar med DVD-fodralen. Dessa DVD-fodral.
Du får inte plats saker.
Nej, det ska finnas. Krimskrams. That's the way, man. Ja. Det vet ju alla.
Precis.
Jag läser även här att YS-serien har även haft ett MMORPG från 2009. Ja, men de tog tydligen bort hemsidan i januari 2013. Så jag vet inte vad de har lagt ner det. Men YS Online hette det i alla fall. Och fanns för open beta till europeiska spelare. Mm. Och settingen är ju då ett par decennier efter Adol Kristins Adventures.
som alltid är, ja, en fråga när i tiden det går, och om det är en och samma Adult Christine eller om det är flera olika Adult Christine, precis som i Zelda-scen. Man vet inte.
Exakt.
De är alltså ännu mer vaga med sin story än Nintendo med Zelda.
Ja, jag tror inte de har någon timeline whatsoever, utan så länge de har den ingrediensen så får de göra vad de vill.
Det verkar finnas en fiktionell kronologi i alla fall över dem.
Ja, så där, ja. Någon som har låt sig mördan.
Mm. Jag vet inte, men som sagt, det är en fiktionell, så att det är väl typ, de baserar väl information man får ifrån spelet till någon typisk timeline, men det känns ju konstigt om en och samma person går och blir senildement mellan varje spel.
Ja.
Det känns lite nu har jag räddat världen, och så bara, wow, vart var jag nu igen? Ja, just det, jag skulle gå och handla här. Det är så här, mjölk var det, ja. Och så typ på vägen till mjölk, bara, wow, nu vad händer nu? Och så kommer helt plötsligt en ny stor gubbe som ska ta över världen.
10 gånger räddat världen.
Ja, eller hur? Och glömmer bort varenda gång också. Hans kompis där är så jävla sliten och skadad. Bara, when will you know?
Och nej, jag tänker inte berätta om senaste äventyret för dig igen.
Jag tänker han på ålderdomshemmet sen.
Det är då han kommer komma ihåg allting. Du kan ju sitta sina historier.
Du vet det, jag var.
Har du spelat något mer, Lenny?
Har jag spelat något mer? Ja. Inte egentligen, utan det är de två primära sakerna denna veckan.
Primära äventyr.
Ja, trevligt. Ja,
trevligt, mycket trevligt. Och Kristoffer, har du äventyrat något annat?
Ja, jag har dödat både änglar och demoner.
Ja, men för helvete, änglarna. Vad gör änglarna för att förtjäna detta?
De död... Nej, för att vara riktigt ärlig så faktiskt övertalar de människor till att offra sig själva till änglarnas sida genom att ta deras själar egentligen motvilligt. Och sen gör de till änglar för att slåss mot demonerna. Och huvudkaraktären jag är, för jag har redan pratat om det här spelet en gång, det är ju Valdis Story som jag har fortsatt nu. Detta underbara Celtroidvania, jag bara älskar det mer och mer just nu. Jag har lagt ner en ganska bra tid och inte lyckats klara den, för jag har en jäkla massa backtracking i det här spelet här, har jag märkt. Eller annars är det bara jag som är förvirrad och inte vet vart jag ska just nu. Jag körde då rätt intensivt när jag började prata om det. Och sen efter det så tog det stopp för mig ett tag. Jag började lägga ner tid på andra spel och det försvann lite sinnet. Men sen så märkte jag, men fan, jag har ju inte fått alla korten på Steamen. Så då satte jag mig och spela. Och jag fastnade igen. Alltså. Jag satt som satan och spelade här. Så himla rolig med kombinationssystemet.
Men vänta lite nu. Det här, nu måste vi, med korten på Steam, vad är det för trams?
Nej, men det är bara för att levela upp sitt konto. Men, det är lite som achievements ungefär.
Det har gått alldeles för långt när man ska levela upp sitt jävla konto på ett ställe.
Ja, what Gassi said.
Det kostar ingenting, så vad fan, låt mig
hålla. Nej, men det kostar tid om du ska hålla på och ta massa jävla kort och skit.
Men jag gillar ju spelet, vad för tid tar det då?
Det vet jag inte. Okej, fortsätt prata om det då.
I alla fall, jag har hittat lite fler nycklar i det här spelet. För att komma vidare i spelet och öppna upp de här nya områdena så krävs ju både de här attributen och skills som man kan behöva för att ta sig förbi ett hinder. Eller de här nycklarna då. Och efter mycket letande om och men så lyckas jag faktiskt hitta den här änglanyckeln som jag har letat så jäkla länge efter. Den gömde sig i sewersen, kloakssystemet. Ett enda lite ställe jag glömt titta på, typiskt nog.
Så är det alltid.
Ja, det är ju så. Nej, men jag gillar skitmycket. Jättemysig grafik fortfarande. Jag har hittat ännu fler sådana här. För man kan ju få kompanjoner som hjälper en i strid. Och ju mer man använder dem, ju mer levelar de upp. Jag vet inte om de fysiskt sett måste döda någonting när de väl kommer fram. Eller man bara levelar upp dem med tiden. Man faktiskt använder dem hela tiden. Så kan jag spamklicka på dem. Hur som helst har jag fått nu en stor jävla bäst som har horn. Jag tror han är någon typ av demonaktigt där. Men han har två stora jävla isyxor som han fryser alla små kritter med då.
Ja.
Vilket jag tycker är jättekul.
Kreatur.
Ja. Det kritter kallar jag då alla fiender.
Okej.
Okay. För det är precis vad de blir när de faller för mitt stora svärd.
Ondskan i dina ord. Ja.
Yes. Nej, men jag gillar det. Jättesnyggt gjorda bossar och allting. Jag rekommenderar att spela starkt faktiskt.
Och vilket spel var det igen?
Valdis Story. Abyssal City.
Ja. Som du pratade om förra veckan med, va?
Nej, inte förra veckan.
Förra veckan. En annan vecka.
En annan vecka. Oh. Ett tidigare avsnitt.
Ja, jag har hört titeln nämnas.
Men Celtroidvania för de som gillar det. Som sagt, jättetrevligt spel. Jag gillar det bara mer och mer. Och sen vill jag hoppa över. Jag har ju spelat de andra, Dota 2 och Counter-Strike den här veckan. Men det som jag vill som jag vill prata speciellt om nu är spelet The Ship. Okay. The Ship är ett spel där massa folk, det vill säga alla spelare då, inklusive så kallade shipmates, AI-spelade karaktärer, får uppdrag av att man ska döda en person. Alla personer får olika personer, så att det blir lite så här, man jagar varandra hela tiden. Medan du utför ditt mord så får du inte bli sedd av några andra spelare. Ser tillräckligt många personer dig utföra det här mordet, det vill säga när du drar upp ditt vapen och försöker mörda den personen som du har som ditt mål, så hamnar du i fängelse.
Har inte Mattias pratat om det här i något väldigt tidigt avsnitt av det här?
Jo, jag känner också igen det här.
Ja, jag känner igen tidigt.
Jag har spelat också, till och med för länge sedan.
Ja. Jag började spela det i helgen. Åh, satan vad kul jag hade. Vi satt, vad kan ha varit, 5-8 personer. Satt och spelade The Ship på en kväll. Alla satt i ett mic-program och pratade och tjötade och hånade varandra. Satan var det typ flög lik överallt.
Det sker till att gömma det, utan det är bra. Nu dödar vi.
Ja, vi körde igår även också. Igår, det vill säga söndags. Och då körde vi en ganska liten bana och var rätt många personer på den ytan. Vilket gjorde sig att alla sprang kring och kastade bomber och sköt varandra hejvilt. Så det var ju rena massmordsfesten på den här båten, kan jag säga.
Bomber väldigt... och granater.
Nej, det är inte så mycket bomber och granater i sig, utan man kan kasta ut... För när man dödar en person så kan man plocka upp deras portmonnä med pengar i.
Skäl.
Exakt. Men det är inte så mycket skäl om du redan har dödat honom. Anser jag.
Nej, då är det plundra lik. Men det
exakt.
Mycket bättre.
Ja.
Jar, plunder.
Exakt. Pirates. Nej, men i alla fall. Och... med dem sen kan man lägga i bomber i dem och sen kasta ut dem så att folk går och hämtar dem och så smäller man av dem. Och det är också ett sätt för att kunna plocka sina offer på, till exempel. Eller bara plocka jävligt många. Ja. För det går att döda andra som inte är ens offer just, men du förlorar pengar på den dealen då. Och då står det liksom att ja, till exempel Chris X has murdered somebody in cold blood. Sådana saker. Och sen får man ju försöka fightas emot, till exempel när ens mördare, när du märker att ens mördare är efter dig, så kan du försöka slåss emot då. Och det går ju att droga ner folk genom att förgifta dem eller lägga dem i sömn och springa därifrån och hålla på. Det är endless selection ungefär. Det enda jag saknar är att kunna slå någon med ett strykjärn bara.
Ja. Eller en hammare i nacken.
Hammare finns, så att, det är bara slå.
Mm, då behöver man inte spela de här zombie-apokalyps-spelen.
Nej, fast i DayZ kunde man väl ha en branschläckare. Så.
Det kan vara möjligt.
Det tror jag.
Mm. Nej, men jag önskade bara att man vidareutvecklade här så att det fanns ännu fler vapen än vad det finns. För det finns blunderbuss och revolver och köksknivar och barbecue-bestick, letter opener och hur mycket som helst i alla fall i vapenvägen. Men det hade varit så kul att se verkligen där, springa in med stolar och bara dra ner folk av rena barfights eller någonting. Mm. Det var bara kul för att det finns så mycket potential i det här att kunna vidareutveckla med ännu mer saker i det här spelet. Det där tycker jag.
Okej. Okay. Härligt.
Svinkul spel i alla fall. Jag rekommenderar inte att köpa och spela ensam, utan köp det och spela med vänner, för det blir så mycket
roligt. Det låter ju väldigt mycket som ett spel som ska spelas med.
Ett partyspel kan jag säga. Men man kan bara spela en person per person eller per
a party game of death.
Yes. Och för de som tycker det är intressant och inte har hört tidigare podcast när ni pratar om The Chip, så Source Motor, det är ett ganska gammalt spel, men det är jättekul. Mm.
Ja, det finns många gamla bra spel, så det ska man inte döma det efter att det är gammal motor.
Nej, absolut inte.
Nej.
Mm. Yes.
Vad har du då spelat här, Gassi?
Ja, nu ska jag sluta spela Zelda Wind Waker HD här för att kunna prata den lite en stund.
Nej, sitter och spelar spel igen medan vi spelar in en...
Ja, men jag bara springer runt så att jag har ockuperat hjärnan. Men jag
har redan sagt att han sitter ju alltid och spelar under vår inspelning. Det är bara att han Steam just nu.
Jag har bytt från
Steam till Wii U.
BitTrip Runner till Zelda. Men jag glömde säga att jag hade testat Cat Lateral Damage.
Ja.
Har du också spelat lite?
Ja, givetvis.
Jag vet inte vad jag ska tycka riktigt.
Jag rekommenderar det här spelet till min jobbarkompis som typ älskar katter.
Ja, och nu hatar han katter.
Det är en hon.
Hon hatar katter nu. Nej, men alltså det gick inte så bra för mig, tror jag. Man måste koncentrera sig rätt mycket för att få ner mycket grejer. Alltså, så att man inte råkar svepa iväg åt andra håll. Jag välte ner tvn i alla fall och... Det krävde ju lite...
Direkt efter vi hade snackat om det innan, så hoppade jag ut på webbsidan och spelade. Det finns ju att spela gratis på hemsidan ju.
Mm. Direkt i browsern alltså.
Ja, precis.
Precis.
Och jag satt bara med ett stort fånigt leende på läpparna hela tiden.
Ja, det är så dumt och simpelt, men ändå kul.
Jag försökte prova massa saker som att, kan jag backa ner föremål med kattrumpan? Ja. Alltså bara satt och provade en massa och jag njöt varenda sekund. Det är så dumt och det är så lätt och det är så charmigt. När man ser den där riktigt fula katttassen. Jag håller på att garva varje gång.
Alltså, man borde ju kunna lägga en kattskit någonstans. Man borde säga jävla ställen. Man lägger en kattskit på bordet eller något.
Det får man tjäna ihop.
Okej. Okay.
Nej, och sen har jag faktiskt inte spelat jättemycket. Jag försökt på mina jävla sista banan i Super Mario 3D World, men det går inte så bra. kan jag inte påstå. Nej. Så vi får se. En annan dag.
Men vad tyckte du egentligen om Cat Lateral Damage? Vi måste ju gå tillbaka.
Ja, jag spelade bara en omgång. Men det, alltså
kan man, säger din magkänsla, Gassi?
Nej, men kan man liksom utveckla? Du har någon form av olika mål och, alltså, så att man ska göra någonting mer än att det är kul att bara gå runt och slå ner saker såklart som katt. Men man måste ju kunna göra också så att det är någon form av förstår du vad jag menar? Att det finns något mål, att det är olika banor kanske, och sen ska du liksom samla en viss antal poäng och kanske riva ner vissa saker för att få fler stjärnor eller något sånt där.
Jag önskar här omgången någon... skulle dra ner alla vaser.
Jag önskar att det funnits någon människa eller sånt i spelet, så att man kunnat käla
med honom. Benen.
Ja, käla med honom. Och sen när han går ner med näven för att klappa, då har man klöst honom.
Ja, eller att man ska också undvika människan samtidigt som man river undan saker och inte bli tagen.
Ja, och sen, man måste ju kunna se sig själv också 3D-person så här, när man ser helt blindgalen ut som en så riktigt ilsken katt. Man bara springer omkring som en vevelvind i lägenheten. Ja.
Testa mig i nya.
Ja, det finns så mycket potential.
Alltså inte förklaga, men alltså, med tanken på liksom hur de slog eller hur man klösar i spelet. Alltså om liksom man skulle klösa huset skulle det se mer ut som typ fistbumpar honom.
Ja, det hade gjort. Ja, men man kan ju få
you
fantasera.
You fistbump your owner. Kimmet unlocked. Varsågod.
Mm. Men ja, det var faktiskt allt jag hade spelat. Vill ni prata om lite nyheter?
Absolut. Nyheter
vi, sist så glömde vi prata om den här gigantiska EVE Online-striden som gick av stapeln för någon vecka sedan. Har ni läst något om den?
Nej.
Ja, jag har läst lite. Jag gillar
EVE Online. EVE Online är på något sätt ett spel som låter jättespännande men som jag aldrig någonsin skulle orka sätta mig in i överhuvudtaget.
Det tar ju sån jäkla tid. Det är ju så jäkla djupt det här spelet har jag hört. Och det är liksom att bli bra på någonting tar verkligen sjukt lång tid.
Det är inte det jag har problem med spelet, utan det jag har problem med spelet är att det är för lite rymdsimulator över det hela. Alltså jag vill ju vara en pilot som kan styra sitt skepp i minsta detalj och flytta energi mellan olika
typ.
Ja, precis. Eller Descent Free Space. Jag vill ju ha mer den sorten än trading, och sen när det blir strider så ja, klicka på fienden för att skicka iväg någonting och sen inte göra så mycket mer.
Mm. Striden pågick i 21 timmar. Och striden var så stor så att servrarna fick slöa ner tiden i spelet för att orka med striden.
Mm, men det brukar de ju göra.
Hur många personer var med i den striden?
Alltså, nu ska vi se, vi har lite siffror här nu. Hade de ingen fin summering på sidan jag var på? Det var i alla fall en jättestrid mellan två stora koalitioner på varje sida med flera mindre grupper som hade allierat sig med de här olika, vad de nu kan heta för någonting, allt möjligt. Det var Clusterfuck Coalition och deras Russian Coalition är allierade med varandra då. Och sen spelade de mot N3 Coalition och Pandemic Legion. Och tydligen så det största skeppen som finns i de här spelen är ett Titan-skepp. Och det är ofta en stor grej i en strid när en sån går hädan. Och i den här striden så gick det åt 75 stycken på båda sidorna tillsammans. Och alltså, de är jättelika skepp, de med domedagsvapen och som sänker skepp med en träff och sånt där. Ena sidan, de förlorade 59 såna här Titan-skepp och de andra blev 16. Vinnande sidan förlorade bara 16, men 59. Och det är alltså väldigt ovanligt att man ens sänker ett skepp i en normal strid. Striden var så stor så att utvecklarna CCP, de ska sätta upp ett minnesmonument vid planeten där striden gick. Som kommer gå ligga i omloppsbana som är en massa Titan-vrak typ som snurrar runt. Så man kan åka dit och titta på. Kostnaden för skeppen motsvarar i riktiga pengar. Jag antar att man använder mycket riktiga pengar till det här spelet och så vidare. Motsvarar $300,000 i förluster sammanlagt folk lägger väldigt mycket pengar på sina spel. Och det kommer tydligen, det tar tydligen flera månader att fixa till ett sånt här Titan-skepp. Man ska träna besättning och allt vad det är, eller något sånt här. Så det kommer ta några månader för dem att återhämta sig efter den här.
Undrar vad som hände egentligen nu när de förlorar och de som vann. Liksom. Kom de överens nu och bara, ja, men nej, vi är vänner nu.
Nej, men jag vet inte vad de strider över heller egentligen. Men de vann väl något på det. De visade att nu är vi stora och starka.
De kanske bara vill ha en gigantisk strid.
Ja, antagligen. Nej, det har vi nämnt det. Det var lite intressant. Jag tycker det är spännande med sådana här saker som man aldrig själv kommer uppleva.
Alltså just EVE Online, det är ju det online-spelet där det händer mest intressanta saker. Just för att det är så sammanknutet med vanlig kultur också.
Precis, det är väldigt. Men jag tror det är väldigt svårt att komma in i och allt möjligt.
Jag har ju haft flera vänner som spelat EVE och det kan ju vara det tråkigaste att sitta och lyssna på när de tjatar om EVE.
Ja, alltså det låter verkligen som någonting. Är man inte insatt i det så är det aptråkigt. Ja, Nintendo de har ju gått ut med att de ska göra lite ändringar i företaget och sådär nu. Det har inte gått jättebra för Wii U. Och Satoru Iwata, presidenten, han halverar sin lön. Han sänkte sin lön kraftigt också, tror jag, när han...
Man halverar alltså?
När 3DS gick dåligt i början så sänkte han också sin lön. Men ja, och det är han och flera till av de högre uppsatta ska sänka sina löner för att visa att vi
bryr oss. Vi sänker inte alla andra.
Vi höjer våra löner när det börjar gå bra igen ungefär. Och sen så sa han ju också att de funderar lite på att kanske slå ihop sig med andra företag och köpa upp andra studios och allt möjligt. Och att Nintendo har djupa fickor. De har sparat mycket pengar när det gick bra för dem, säger han. Så det
är lite som jultomten, man tror.
Det går inte då. Nintendo klarar sig ett tag till. Och det ska bli kul att se vad de gör för att förbättra. Premiärmånaden för Mario Kart spikad är till maj. Jag vet inte varför de inte kan bara ge ett specifikt datum, men så är det. Medan Super Smash Bros. Verkar dröja till hösten av någon anledning. Ett av de spelen som verkligen behövs, verkar det som, fast jag inte förstår, för att jag tycker det är skittråkigt. Ja, har vi mer för nyheter? Hotline Miami 2, Wrong Number, släpps efter sommaren.
Ja, det är så länge till.
Ja, de hade väl intervjuade de där i P3 Spel förra veckans avsnitt. Kan man lyssna på. De pratade om hur de försökte få en att tänka efter vad. Att man spelar våldsspel och sådär. Men jag hade bara jättekul och slog ihjäl folk. Och tryckte förbi storyn som skulle lära mig någonting. vad har vi mer för nyheter? Det skedde någon fin stor läcka, Microsoft-läcka. Som inte riktigt är bekräftat om det är så ännu, men... någon på Reddit var det väl som, eller NeoGaf kanske förresten. Som läckte ut en massa saker som skulle vara nyheter eller som Microsoft skulle. Det var bland annat lite om Xbox One, att det skulle komma någon vit variant och en variant utan skivläsare, vilket Microsoft nu har dementerat. Men också att Halo 2 skulle få en Anniversary Edition, vilket jag hade välkomnat väldigt mycket. Jag kommer inte ihåg riktigt mer vad det var för något skit. Ja. En av de stora nyheterna sen sist är ju att Rambo The Video Game har fått ett premiärdatum till 21 februari. PC, PlayStation 3 och Xbox 360.
Snart är vi där.
Ja, jag vet att Fredrik har ju sett fram emot detta, så vi får se hur han spelar det här rail-shooten.
Det ser så fruktansvärt dåligt bra ut.
Alltså man borde ju ha typ, tänkt till Kinectet att man får typ någon jävla trackable knife eller något som man kan Rambo-knife för folk.
Mm.
Det var kul.
Det har säkert varit uppskattat.
Fan, står det här med utklädd Rambo och står och viftar med kniv framför tv.
Det var en sån här plastkniv som trycks in när man hugger i den och så kommer den i olika Rambo-ljud-samplingar från den.
Ja, det har ändå bara varit massa stör när det är Sylvester.
Så man ska hugga i tvn då, du tänkt, eller vad?
Nej, folk. Alltså,
Så folk låtsas... måste komma hem till dig och leka offer.
Ja, men det är inte riktigt kniv.
Världens mest ständiga tv-spel.
Du bara tänkte så här utanför tv-spel som en rolig perk.
Ja.
Eller prop, rättare sagt.
Något sånt. Har vi något mer nu? Ja, just Nintendo där med de jobbar tydligen på att släppa DS och Game Boy Advance-spel till 3DSen också. Ja, äntligen Nintendo, nu lyssnar på vad folk vill ha lite av er istället.
Jag tror fan de lyssnar på VSK alltså. Jag tror
att de nu känner att vi kanske ska göra allt det där folk ber om och vill ha av oss. Inte bara hålla på med vårt eget märkliga affärsidéer.
Bättre att lyssna på Gassman.
Men de har väl sagt, Iwata sa någonting om att ja, de har ju kört lite kanske på sina gamla idéer för länge nu och nu ska de försöka ändra på det. Och så sa han även att om den gamle presidenten Hiroshi Yamauchi hade levt så hade han sagt till honom att även i dåliga tider så ska man agera som om man inte går dåligt för en. När det går dåligt. Ja, något sånt. Okay. Man ska, jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte det så riktigt.
Det lät jätteförståeligt.
Ja, nu ska jag se om jag har med en nyhet här i min lista. Nej, det har jag inte. Har ni, Lenny, har du en nyhet?
Bra. Ja, Octodad har släppts.
Ja, just det.
Octodad Deadliest Catch. Det verkar jättebra.
Det intresserar mig inte alls.
Men jag väntar på PS4-versionen.
Okej. Ja, den såg jag på... När jag var på GameX och tittade så var det folk som spelade. Tror jag. Nej, var det? Kom inte ihåg.
Ja.
Jo, det var där va?
Yes.
Yes.
Vad har ni att säga om Microsofts senaste PR-påhitt? Ditch
ja, den hade jag ju på min lista. Ja, man säljer sin PS3 till dem och så får man en $100 rabatt på Xbox One. Ja, men, alltså det är jätte...
Sony dock var en annan litet fan till... PS gjorde istället då.
Ja, jag tyckte den var lite små.
Den var faktiskt roligare. Han gjorde lite mothugg mot Microsoft. Och istället... vad fan var det stod på den?
Ja, alltså själva Microsoft-ankomsten.
Ja, vi drar den. Början.
Ja, den säger ju ditch your PS3 and get $100 store credit towards Xbox One. Alltså man byter in sin PS3 för att få $100 rabatt på en Xbox One. Ja. Och den andra som fanet gjorde, det var ju keep your PS3 and save $100 by ignoring Microsoft and buying a PlayStation 4.
Vilket är lite små komiskt och kul.
Ja, det är, alltså PS4 är ju $100 billigare än Xbone.
Ja.
Lite småtrevligt.
Har verkligen PS3 gått så lågt i pris att man... Bara konsolen är inte ens värd $100 längre.
Nej, jag vet inte heller vad de håller på med Microsoft.
Microsoft har väl, det finns väl något rykte om att en Xbox One kanske kommer släppas i april här i våra längdgrader, vårt land heter det. Ja, jag köper den i september när Destiny kommer. Destiny. Jag tänkte köpa de där maskinerna för det finns något spel jag vill spela helt enkelt.
Det är helt fel inställning, hör jag med samma här. Du ska köpa maskinen fast det inte finns någonting att spela.
Ja, jag har min Wii U nu. För många spel.
Men vi har ju ett nytt Duke Nukem-spel på väg ut också.
Ja, jag läste någonting. Har de annonserat det? Jag har läst att det skulle annonseras något nytt, men inte att det hade annonserats.
Ja, alltså, de släppte ju en liten teaserbild med ett paket kickass tuggummi. Och sen var det en utomjordisk kod. Och de ville ha 10 000 människor som likade dem på Facebook för att man skulle lyckas avkoda. Men det var bara en enkel bokstavsutbytning i det alienspråket. Så att det var några snabba som var där och avkoda. Och budskapet sa... The King makes his next generation debut in Duke Nukem Mass Destruction, a top-down action role-playing game for PC and PlayStation.
Top-down? Det låter intressant. Top-down
role-playing game också.
Action RPG.
Action RPG.
Låter ju intressant dock, men jag har svårt att tro, alltså. Jag vet inte, enligt mig, kungens dagar kanske över?
Många skulle jag säga att det var väldigt länge sedan de började på, men...
vi säger inte så.
Nej. Okay. Vi står, videospelsklubben står fast. Duke Nukem.
Hallå, dra inte in hela videospelsklubben. Jag står fan inte fast alltså.
Fredrik är också med oss, så det är tre fjärdedelar.
Jag blir ju för fan deprimerad på Forever för fan.
Nej.
Jo.
Varför?
Visst, buggigt.
Ja, buggigt. Har du köp Aliens Colonial Marines och sen så spelar du Forever efter det, sen är det rena...
Ja, men har Aliens Colonial Marines varit i liksom så här, skaparfasen i 14 år eller?
Nej, men i 6.
Ja, ta dubbla så kanske Aliens skulle vara bättre.
Ja, men de har i alla fall utvecklat sitt spel möjligtvis med samma motor hela tiden. De har ju bytt ju motor 2-3 gånger, det vet inte.
De är helt enkelt crap. Ja. Men hur svårt skulle det kunna vara att göra ett spel i Duke Nukem liksom egentligen? Han är en fucking macho man douchebag alien killer liksom. Ja. Let's make a game out of that. Sen kan man bara göra ett kickass uppdrag liksom för honom som han går omkring och drar roliga one-liners på och är jävligt egotrippad.
Vet jag inte. Rolig är väl lite att överdriva kanske, men...
Men han är ju så rolig liksom i hans machohet egentligen. Det är det som liksom gör att det är roligt liksom. I'm going to open a can of whoopers on you.
Jag gillade ändå expansionen till Forever, alltså The Doctor Who Cloned Me tror jag den heter. Den gillade jag. Där är en massa kloner av Duke man skjuter ner, såklart. Jag kommer inte ihåg varför jag gillade den så mycket, men det var bara fortsatte med tramset. Jag kan tycka om trams ibland.
Kan man också greppa tag i bergskorv och kasta på folken?
Jag minns inte om det, nej. Jag gjorde aldrig det heller i originalspel. Alltså det
gjorde inte jag heller, men liksom bara av att få reda på att man kan göra så bara, oh my fucking god.
Ja, nej, det är vissa grejer. Jag står inte bakom allt i det spelet. Mm. Nej. Ha, var det slut på nyheterna?
Ja, det är väl inget mer så här jättestort intressant.
Snart är det dags, Kristoffer.
Yes!
Snart ska vi prata om Equinox. Ja, men det blir del 2 och det här var del 1 och nu är del 1 slut. Hej då!
Hej, hej, hej,
hej! Hej!
Och välkomna tillbaka till videospelsklubben, avsnitt 57. Vi ska prata om Equinox. Sluta skratta, Kristoffer. Jag får prata sakta om jag vill. Equinox är ett Super Nintendo-spel som i Japan heter Solstice 2 och är uppföljaren till Solstice till NES som utvecklades av Software Creations, och även uppföljaren är utvecklat inte av Software Creations men släppts av Software Creations men utvecklat av Stee och John Pickford med musik av Tim och Geoff Follin. Det visste jag faktiskt inte. De gamla klassikerna. Det släpptes den 12 november 1993 i Japan och i Nordamerika släpptes det i mars 94 och Europa också i mars, 25 mars 94. Ett pussel-actionspel i isometrisk vy. Detta stämmer. Ni har spelat lite mer. Jag spelade hos Lenny i somras, så jag har ju lite vagare minnen än ni har.
Jag kan ju se med samma att du har spelat alldeles för lite.
Ja, jag känner också det. Jag ska en dag ta tag i det, för jag tyckte ändå det var kul. Jag hatar ju annars, men det är samma, den isometriska vyn. Landstalker till Mega Drive, som du också har fått mig att spela lite. Jag gillar ju spelet, men sen någonstans så orkar jag inte med isometrin.
Och du är hemsk. Du är en hemsk människa, Gas.
Jag vet.
Jag börjar bli lite konverterad till Lennys spår, att just den här isometriska vyn gör spelet så himla mycket och ger den så himla djup.
Ändå. Ja, den är så mycket i ett. Det är inte bara att det är plattformar, det är utforskning också och pussel, både i pusselmoment och i miljömoment. Alltså hoppen blir ju som en pussel i sig.
Ja, det märks ju verkligen i den här tredje slottet eller dungeonen som man kommer till.
Ja, när de börjar verkligen utnyttja perspektivpusslen.
Ja. Det gav en redig så här tankeställare liksom för vad som händer och sker omkring en, verkligen, tyckte jag.
Ja, ska vi börja? Du skickade ju en länk till mig, Kristoffer, med lite oddities i Equinox. Och eftersom jag då intervjuade Steve Pickford inför min dokumentär, så tänkte jag vi skickar vidare den till honom och se vad han har att säga om saken.
Så börjar vi övers på den då?
Vi börjar med, det kan vi göra. Mm. The Missing Director. Berätta, vad står det på sidan? Bara undra dem om...
Ja, Equinox som de nämner är ju ett fantastiskt Super Nintendo-äventyrsspel. Och det som är rätt chockerande när man pratar om det här spelet är egentligen sluttexten i det här spelet. När creditsen kommer upp över vilka som har skapat spelet.
Ja.
Varav då går det upp texten här, Directed by, och namnet Alan Smithy kommer upp.
Ja.
Och som många kanske inte vet så används det här Alan Smithy väldigt ofta i filmkretsar när man pratar med en director. Och det är ju då oftast för att då directorn i sig vill ta ut sitt eget namn av olika anledningar.
Mm.
Anledningar kan vara många.
Nu kan det ju vara så att svaret på den här frågan endast kan fås här i videospelsklubben.
Mm. Och svaret är,
jag vet inte om jag ska läsa svaret
nu,
som han har skrivit.
Nu är det spännande. Nu är det spännande.
Vill ni att jag ska läsa det på engelska här, eller hur?
Vi måste tillägga att detta är info som varken jag eller Chris har tilldelats tidigare. Det här är helt nytt för oss.
Möjligtvis ingen annan heller, utan skaparen själv. Steve Pickford skriver angående det: The Alan Smithy thing is something else. We originally designed the game to be a proper JRPG-style game, and each pot on the rotating landscape was an actual village. Entering the village would lead to an area with several huts with rooms inside, several NPCs and a hidden dungeon entrance. We had a whole series of puzzles based on around the NPCs who would talk to you, and they would be... And there would be a whole overworld adventure and story to play through. And each puzzle you solved would unlock access to one extra dungeon entrance. We had it all specced out, designed puzzles, constructed, dialogue written and translated into Japanese. We had some really funny puzzles planned. Then as the schedule panned out, it looked like we were going to be 2 or 3 months late. The publisher panicked and insisted that we pull some of the features from the game to get it released on the original date. The only possible way to do this was to remove the overworld adventure layer entirely. Ska vi se, and instead of each pot leading to a village, just make them dungeon entrances. So basically half of the game was removed and all the adventure, puzzle, story and NPCs, leaving only 8 dungeons. John and I was absolutely gutted and felt like our potentially great game had been butchered. So that's why we put the Alan Smithy name in the credits.
Så som andra ord så var det, beror det ju lite på de skammen inte... då egentligen. Men det jobbiga för dem var ju det egentligen. Det var inte deras fel och deras anledning, utan det berodde ju då på publisherna som faktiskt tvingade ut dem där.
Och det lät ju lite som att det hade kunnat bli ett mycket mer intressant spel också om de hade fått göra som de ville.
Ja, ett redan bra spel kunde ju kanske varit så jättemycket bättre. Och här vill jag även inflika vilka som är publisherna. Nämligen Sony Image Soft. Ja, här förtjänar Sony ett Sony.
Och sen i det övriga på den här sidan med auditeterna så har han egentligen inte kommenterat så mycket på. Han sa att det är väldigt buggar och sådana där grejer. Det är bara, det hade ingenting att kommentera på. Men huvudkaraktären hade ju ett annat utseende.
Mm. Och det här jag antar att det är vem var morsan som vi vill ha ett svar på då, antar jag. för saken är ju i Solstice 1, som en del kanske vet, så spelar man ju en trollkar. Och i Equinox, Solstice 2, så spelar man en Aladdin. What happened there? De är inte ens lika någonstans.
Jag läser: John and I designed the game, but we had no involvement at all in the original Solstice, and the designer of that game had left the studio before we arrived. I don't think I ever played Solstice for more than 5 minutes. I only learned enough of the story of the game to try and make this game sensible, a sensible follow-up. But I wasn't really interested in the Solstice story, or particularly trying to continue it. I was trying to design my own game. Consistency in plot story between the two games are just in my incompetence.
Som andra ord, det som har skett här är egentligen att personerna som har skapat tvåan nu då, säga inom citattecken uppföljaren, har helt enkelt inte spelat det första spelet.
Det har skett fullständigt i
Och de var story. Mer sugna på egentligen då att kunna göra sitt egna spel ändå, baserat på egentligen vad som de har fått av det lilla spelare av ettan.
De där 5 minuterna från ettan.
Ja, precis.
De fick att vara isometriskt.
Vi länkar till den här på sidan, hemsidan, den här sidan med auditeterna. Sen har han svarade också på det här med i tidiga bilder så fanns det så huvudkaraktären lite annorlunda ut.
Ja, han hade runt huvud och så stubin rätt på det.
Och då skriver han: as far as the main character goes, the original main character was drawn by me. The Japanese publisher didn't... the Japanese publisher didn't like it and offered to draw new main character graphics for us, which they said would be better. I thought that was nonsense and that they never make a better character. Isometric pixel animation is hard, but the Japanese sent us the new character and I had to admit it was miles better than the one I had drawn. So we put the graphics in to replace ours quite late in development. There was no connection to Monster Max. I'd never heard of it, never played it or had any connection to Titus. Ja, det var någonting om att han liknade någon Monster Max-karaktär.
Ja, det var ju mer bara för inspirationens skull. Så han väldigt Monster Max var ett Game Boy-spel, om jag minns väldigt korrekt här.
Ja, det kom till flera enheter.
Okej.
Ja, nej, så det var ingen koppling till det. Ja, det var vad jag hade erbjuda för spännande...
Vilken intressant information.
Ja,
han nämnde ingenting om det försvunna rummet, eller?
Han sa att det buggar och sådana här designgrejer. Det kan ju ha varit något som bara fick uteslutas och som så lämnades till kvar. För att, han sa att det fanns mycket det fanns en del grafik ritad för andra delarna som inte kom med sen. Så det kan ju hända att det bara har...
Jag gissade på att... För på den här sidan som nämner att det är possibly a glitch till det här rummet. Det är ju... sjunde templet tror jag. Det är Ghost Ship i alla fall, ett skepp där. Det finns ett rum man kan komma till i buggformat. Men det är helt tomt. Det finns inga gånger ut och inga gånger in.
Ja. Ska vi prata lite om spelet?
Jag tror det var det vi har gjort.
Jaha,
ja, jag
men lite om inte saker som alltså själva. Jag tänkte utseendet på spelet.
Utseendet och själva spelmekaniken lite kanske.
Ja, vi börjar med utseendet. Jag tycker ändå det är rätt fint. Men? Det finns ju, nu när vi har lite information här. Steve Pickford har gjort all grafik utom huvudkaraktären. Och därmed kan man ju säga att han skiljer sig ganska mycket från alla andra fiender och sånt. Steve Pickford har ju också gjort grafiken i NES-spelen Wizards and Warriors 2 och 3. Väldigt europeisk design på alltihopa. Och det ser man även på de här, det känns väldigt så här tidig europeiska. Lenny, du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Men det är inte så farligt som det brukar vara i typisk europeisk grafisk design. Så
nej, precis.
Tidigt mellan 90-tal.
Men jag tycker det är kul att Steve Pickford även gör sådana där europeiskt designade karaktärer i sina moderna mobilspel som man gör nu för tiden. Att det fortfarande liksom, att det inte går att släppa det där med väldigt grovhuggna, alltså de är ofta väldigt konstiga proportioner på dem, allt möjligt. Ja, skitsamma.
Mycket färgglada gradienter och
ja,
mycket runda saker.
Ja, väldigt liksom så här väldigt inte så detaljerat alltid. Men hur börjar spelet? Vad går spelet ut på och vad ska man göra nu när det inte var ett...
Ja, ska jag ta och nämna lite snabbt om plotten? Ja. Jag har en kort variant här.
Ja.
Shaddax, the wizard hero of Solstice, det vill säga huvudkaraktären som man spelar i ettan.
Det fick Steve och John veta genom att titta på introt i Solstice och sen så slutade de spela.
Bra jobbat. Han har hur som helst, jag fortsätter på engelska så kan vi prata lite mer svenskt efter då. Has been captured and imprisoned by his former apprentice Sonia. It's up to his son Gendal, the only man with the magical powers strong enough to defeat the evil sorceress.
Oj.
To journey through 8 levels and hundreds of rooms of tricky platform jumping and block sliding puzzles to rescue him from Sonia's icy fortress.
Spännande.
Så spelet handlar ju egentligen om den här elaka kvinnan Sonia då, som har tagit sin mäster, det vill säga Gendals huvudkaraktär som han spelar, far Shaddax. Och det, egentligen den enda som faktiskt kan rädda honom är ju då Gendal, då han har tillräckligt stark kraft, magisk kraft då, att kunna besegra henne.
Okej.
Och det får han ju göra då genom att resa genom de här 8 levlarna eller dungeonsen och alla de här rummena som finns.
För att, som kunde varit så mycket mer. Ja, nej, det skiter vi.
Och då, med det så kommer han ju fram då till Sonias Icy Fortress. Jag vet inte om man har ju en harpa i spelet. Jag gissar på att det är den man ska använda till.
Ja, vad gör man egentligen med harpan? För varje dungeon man klarar av så får man ju en ny sträng till sin harpa.
Ja, och det gör ju att när du kommer ut till din world map, som vi då kan huvudsakligen kalla det tycker jag, gör att det låter mer om din harpa som du spelar. Så i början låter det ingenting, och harpan vet jag har, jag får man har 4 strängar va?
Det kan ju stämma.
Tror det. Jag tar mig inte på orden nu, men jag tror det. Och för varje dungeon du besegrar i början så får du helt enkelt en sträng till, vilket de här kommer användas till sen för att öppna upp någonting. Eller något annat, jag vet inte.
Ja.
Och under resans gång så kan du ju även hitta föremål. I form av sånt som kan ge dig liv eller magi. Inklusive nycklar och så kallade tokens. De här tokensen är ju då runda bollar som du hittar nere i dungeonsen. Och för varje dungeon som finns så måste du ha 12 stycken för att kunna framkalla bossen för den här dungeonen. Och nu när jag sitter här och läser samtidigt som jag förklarar här, så märker jag också att när du har alla strängar till den här magiska harpan så kan du warpa dig till Afrolonia, som det heter.
Och vad är det för något?
Det vet jag inte, men det står där inom parentes. Jag gissar på att det är nästa ställe du kommer till, där du får springa i fler dungeons och sen vinna klarspelet. Den tar det helt enkelt vidare. Och för varje boss som du besegrar så frigör du även den bossens spirit, eller själ. Som då ger dig frigång till att passera en bro då som det monstret i så fall har blockerat för dig. Även i spelet så kan du hitta olika vapen. Vapen som du aktivt använder då i dungeonsen eller i strider som du kan hamna i. För när du är på själva worldmappen så kan du inte springa kring och skjuta och kasta saker omkring dig, utan det är lite som... inte, jag ska inte säga random encounters, men encounter som finns på banan, som när ni, ni vidrör vid varandra, att en fiende rör dig, så, så kommer du till en strid då med antingen de här fladdermössen eller trollet som finns.
Oh my god.
Yes. Trollen, mm. trollen är riktigt intressant, men de tänker jag ta lite mer senare. Vapnena, det finns 8 stycken vapen i spelet. Du går från kniv till shuriken, till yxa, till dubbelknivar, till stort svärd, till en scimitar, till en spikklubba och till twin swords. Du har även magi som kan hjälpa dig, eftersom du är en stark magiker, eller son till en åtminstone, och du har fortfarande kraften till att använda den. Mm. Så att du får 8 stycken trollformer som du kan använda av. Och det är, den första spelen du får är att du kan livnära dig själv, heala. Andra, du slör ner fiender i rummet så att de går mycket slöra. Den tredje spelen.
Va? Ja, det, det behövs ju definitivt i vissa områden.
I vissa områden, ja. Eller annars kan man vara som att jag försöker pusha saker som satan och sen lyckas på ett jävla vänster. Jag vet inte hur jag lyckas idag. Mm. Men jag lyckades. Tredje spelen, damage, gör att du tar skada på alla gubbar i rummet. Förutom bossar då, det får man ju limitera lite. Bossar är ju starka, som påverkas inte lika mycket av de här spelsen. Fjärde spelen är en free spell som gör att du stoppar helt rörelsen för fienden. Mm. Sjätte spelen. Ja, sjätte spelen. Save, vilket gör att du kan spara när som helst, vart du vill inom dungeonen. Men du kan inte spara i ghostshipet. Inte alls. Så att den får du springa runt helt. Mm. Sjunde har du spelat en reveal. Den har inte jag fått den, eftersom jag har bara spelat till Daniel 4 här, så jag fortsätter läsa på mitt fusksheet här. Jag får läsa på engelska lite sen, för annars blir det svårt för min hjärna att översätta det på en gång. Using this spell will cause a ring of stars that briefly flash around magical, inom citattecken, magical, blocks in the room. In other words, the rings and circle blocks that can be moved or are invisible. It's not very useful spell, står det så. Men det gör helt enkelt, saker du kan röra eller är osynliga, gör den i så fall synlig i form av att de här stjärnorna snurrar runt den, eller saker du kan röra så snurrar de runt den.
Okej. Okay.
Jag förstår inte varför man lägger in en spell och så lägger de till den här texten efter. Tydligen så är det helt värdelöst att ha en, men det känns som de borde använda det mer så fall. Mm. Men det kanske kan ha varit något av de här momenterna som fanns som de plockade bort, kanske. Vem vet. Nej, sista spellen som man får hitta, hittar man i det sista slottet, Ice Palace, heter Unlock. Och den öppnar vilken låsdörr som helst. Och du måste ha den här för att kunna nå den sista dörren för att komma in till Sonya.
Det är ju lönt att ha den som sista spellen när man har behövt den genom hela spelet annars.
Ja, eller hur, eller hur? Det är ju låsta dörrar precis överallt. Men hur lätt hade inte spelet varit då?
Ge oss en härlig chans att skaffa något bra tidigt spelet för en gångs skull.
Icke.
Nej.
Nej, det är så det ska vara. Det ska vara svårt.
Yes. Nej, men det är de föremål och magier som du får tillgå till under spelets gång i alla fall. Mm.
Jag vet inte hur långt jag kom i det här spelet när jag spelade hos Lenny. Hur...
Du kom ju till första bossen, vet jag. Så kommer jag inte ihåg om du klarade honom.
Ja, den klarade. Vad händer när man har klarat bossen? Kommer man till ett nytt område då, typ?
Ja, du blir ju utsläppt på världskartan igen. Och kan gå in i ett nytt område.
Ja, det har jag ju minst gjort i alla fall. Hur ser andra bossen ut? Vad är första bossen? En dödskalle?
Ja, första bossen är en dödskalle.
Och andra bossen?
En trägubbe som...
Ja, stor trägubbe.
Jag vet inte, han ser ut som trägubbe, men han gör massa stengrejer.
Ja, han ser ut som ibland med de här trollstatyerna som vi har här i Sverige. De med långt hår och stor näsa ungefär. Fast lite mer trä.
Okay. Mm. Jag läser nu här, som sagt, jag sitter och läser av mina formulär och min research här samtidigt. Jag vet inte hur superbra de här är, men det står ju här att ryktena säger ju att den här bossen influerades lite av the US president Richard Nixon.
Ja.
And there's definitely some resemblance at least. Men jag skulle nog inte säga att det var typ möjligtvis den stora näsan som Nixon hade.
Ja.
Yes, men den andra bossen i alla fall, massa sten och allting. Varav den tredje bossen, som du kanske då inte har kommit till, är en stor totempål av boxar som sen slutar i en gigantiskt snurrande, vad ska man säga, spikkub.
Spikkub.
Mm.
Jättebra förklarat.
Jag vet inte vad jag ska säga egentligen om bossen i allmänhet i det här spelet. Jag tycker de är väldigt, alltså de är jättebra gjorda tycker jag. De har dock, det är mycket dying and trying verkligen i det här spelet, för att bossarna har exakt samma mönster hela tiden. De bryter inte mönster på något sätt, gör de inte. Så fort du börjar se mönstret, då kommer du klara den utan problem. Jag kanske dog en, två gånger på en boss liksom. Sen visste man exakt mönstret hur det var.
Okej.
Så att det är jättelätt liksom. Det är ju lättare att lära sig de här bossarna än att gå in till en Mega Man 2-boss och försöka få hans mönster. Visst, de har mönster, men de här mönstren sätts igång i olika positioner hela tiden. Gör de ju. Okay. Men här gör de inte det, utan de går igång på samma ställen hela tiden. Och när man har sett hela den här cirkeln av mönster, då börjar någon från steg ett igen och kör runt.
Okay.
Så att det spelet går ut, drar ju mycket mer på dina misstag du gör hela tiden. Som du får då zona för.
Mm.
Och tar man skada så är det bara börja om.
Ja, på bossen blir man one-shotad.
Yes. Och det är inte så att du instant dör, utan det är bara att du åker ut ur rummet och får börja om striden.
Okej.
Okay. Där.
Aha. Jag sitter och tittar på en video. Jag tror faktiskt jag har spelat mot andra bossen också.
Se där, ja.
Sang Sang heter han tydligen.
Nej, det är ju just på tredje banan spelet verkligen kommer igång med sina roliga delar. I och med att de börjar utnyttja perspektivet då. Som jag tycker, första gången man kommer till det här rummet där man bara ser en enda plattform högt uppe. Okay. Och börjar man fundera, vad fasen, hur funkar det här? Sen upptäcker man att de har gömt alla andra plattformar i samma led, rent grafiskt sett, bakom den första plattformen. Så att plattformen går ju ett steg lägre hela tiden, fast inåt i bilden. Så det ser ut som att det bara är en och samma plattform, fast det är egentligen fyra eller fem stycken olika. Ah,
okay. Vilket gör att man då får sidhoppa lite. Så man hoppar, börjar hoppa åt ett håll och så i luften byter man håll och så hoppar framåt ner mot skärmen då.
Ja. Det är bara en massa roliga sånt. Så börjar man även med de här elaka delarna som alltid är knepigt, just i isometriska spel när det gäller hopp, att det är svårt att bedöma höjden och distansen på plattformen, för man vet inte om de har varit snälla och gör så att man kan räkna, eller så har de bara placerat ute på något helt helvetes nivå som man ser ut som att det är på rätt nivå.
Jag märkte att man tar väldigt stor nytta av att titta vart man har sin skugga dock i det här spelet.
Ja.
Fy satan, man blir beroende av den mer eller mindre.
Och likadant kolla ifall man ligger framför eller bakom med olika spritesen i nivåerna. För att se ifall det är någonting som är bakom eller framför en.
Det som jag nästan tyckte var jobbigast egentligen är de här, det finns ju runda spikbollar i det här spelet. Men det är ju precis som de är inbyggda i den här fyrkanten som är lika stor som lådorna, för att det är omöjligt att hoppa över dem.
Ja, det ser ut när som man ska kunna hoppa över dem, men det kan man inte.
Nej, exakt. Och det är det som irriterar mig lite så här. Man hela tiden såhär, ta sats och tyckte man fick det perfekt. Men alltid såhär, man flyger i luften och så. När man blir träffad av de här då, så är det likadant här, precis som bossen. En träff och så kastas tillbaka till början då av rummet. Och varje gång som man blir skadad och dör då, så gör den alltid det här lilla tjutet, karaktären.
Ja, det...
jag tycker det är alltid lika kul att lyssna på.
Han låter så gastkramande.
Eller ungefär.
Ja, det var rätt bra rendering.
Ja, vi får kalla det.
Slipper jag klippa in en effekt?
Ja.
Bra jobbat,
Kristoffer. Menar du?
Va?
Hade du gjort det, menar du?
Nej. Så det var bra att du gjorde en bra rendering av det.
Ja, men det är fint.
Så jag slapp ens tänka på det.
Ja. Mm. Yes. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att vi går in, för att, vad jag förstod, Lenny, du hade inte gjort det här som jag nämnde till dig. Det var nytt för dig. Angående trollet.
Nej, precis. Det har inte jag gjort alls.
När du klarar bossar, så får du liv, precis som ett Zelda-spel, att du får ditt reward i form av, du blir starkare för varje dungeon du klarar. Men även i varje dungeon så kan du hitta både en spell och ett vapen. Med de här nya vapnena gör att du får olika styrkor, till exempel om att när du uppgraderar ett vapen då från första kniven då till shuriken, så kan du kasta två stycken snabbt efter varandra istället för bara en kniv åt gången. Och med de här nya vapnena så kan du gå tillbaks till där man börjar spelet. Inte i den dungeonen, men det första worldmappen du kommer upp i. Där kan du hitta ett troll som springer runt. Han ser ut som en stor golem, lite brunaktig springandes runt. Det är bara en av dem hela tiden. Men så länge du har ett vapen som du inte har dödat honom med, så med det vapnet som du inte har dödat honom med kan du bevisa din styrka. Och genom att bevisa din styrka är att du går och möter honom och besegrar honom med det vapnet. Och då kommer det komma upp en text som beskriver att du har bevisat din styrka och därför blir du starkare. Och då får du även ett extra liv.
Det här har jag inte gjort.
Eller
alls.
En life container skulle man säga då, för vi ska vara hårda. Mm. Vilket gör då att ens liv per dungeon och vapen då accelererar ju 2 liv hela tiden då, istället för 1.
Okej, okay. Ens livsenergi.
Mm.
Tycker vi skilja på begreppen. Ett liv är ju ofta ett liv som är, sen är över så får du ett nytt liv. Medan energi brukar jag kalla det. Jag vet att liv också används för det, men man måste ju ha olika begrepp för olika saker.
Så sant, ja, men det står ju life här.
Ja, ja, men det är ju life liv är ett life. Annat begrepp.
Na, na, ja, jag vet. Na, na.
Ja.
Jag har precis scrollat ner till hur Sonja ser ut. Har vi några förslag? Hur kan Sonja se ut?
Med tanke på hur han ritade den borttagna huvudkaraktären så måste det se förskräckligt ut.
Okay, vi har ett förskräckligt val. Gazi?
Jag säger också förskräckligt. Hur ser hon ut, Sonja?
Sonja är en lila flygande kappa med röda ögon i ett mörker där huvan kommer upp. Det är Sonja.
Som, lite som spökena fast lila.
Ja, hon är ju större än spökena i sig. Spökena i spelet ser ut mer som Pac-Man-spökena.
Det lät som du beskrev Orko från He-Man.
Nu får jag ingen bild på Orko bara för det.
Men Gassi vet vad jag talar om.
Ja, jo, ja, Orko har ju röd kappa väl.
Ja, just det, det är han, ja. Orko han hette. Ja, lite så, fast så tänk att han är dubbelt så stor och har en lila kappa istället.
Ja.
Man kan nästan säga Black Mage från Final Fantasy fast utan hatt.
Ja, det är lite så också jag tänkte på.
Ja. Det är liksom Sonya är ju ett tjejnamn. Det syns inga så här att det skulle vara ens kvinnligt på något sätt. Så den är ju väldigt könsneutral den här bossen, måste jag säga. Det är bara namnet Sonja som förtäljer historien. Mm. Sen får fantasin sätta resten.
Ja, jag bestämde mig för att gå in och titta på hur bossen ser ut. Mm. Det är verkligen en... Vad tänkte han? Den är väldigt stor.
Jo.
Men det är verkligen som bara som en kappa och den har inga händer och inga ben och inget ansikte där, det är bara svart. Att,
det ser ju som en arm kommer ner på vänstersidan där i alla fall.
Jo, den har ju armar, men det är bara tomma hål som den skjuter ut energi ur.
Jaha, du tittar på någon...
Jag tittar på en video på det.
Ja, jag tittar bara på spriten.
Ja, nej, jag tittar... Ja,
jag tittar ju även på Billy Bones som är Pirate Skeleton riding on the back of a cannon. Men det ser ut som att man kompenserar för någonting. Jag vill bara påpeka det.
Okej.
Okay. Yes.
Ja, har vi pratat om musiken?
Nej, det har vi inte.
Musik? Vilken musik?
Ja, det vet jag inte. Vad länge sedan jag spelade nu? Det är musik.
Det finns lite musik i bakgrunden, men det är mest alltså ambient musik.
Ja, den är ganska informig faktiskt. Den är mer lite så här smått harmonisk på något sätt. Den är inte adrenalinpumpan eller någonting. Va?
Nej, det finns som man lyssnar efter.
Ja, jag lyssnar inte så mycket. Jag lyssnar hela tiden på ljuderna som karaktären i sig utstött och allting. Och över. Alltså det är mycket, de har ju lagt mycket mer tid och energi på effekterna i spelet. Som när man kastar spells, liksom att ljudet låter lite saktare och sån här. Att vapnena gör ljud ifrån sig när man kastar dem, träffarna gör och mycket där ibland. Men liksom musiken sen utöver det, not so much.
Not so much, säger du. Ska vi gå in och titta på Pickford Brothers hemsida och se vad det står om Equinox där?
Ja.
Ja, jag ska försöka hitta. Oh, det heter Solstice 2. Precis. De började utvecklingen den 1 november 1990. Spelet släpptes 93 ju. Ja. Nu måste de ha fått någonting fel om foten här. Eller tog det så?
Släpptes inte Solstice 1 90 eller något?
Jag måste undersöka. Jag vet, det är bra att när man inte är rädd för att live-googla saker. Då måste jag få fram informationen. Nu fick jag ju fram om Solstice i själva ordet, vad det är för någonting.
Ja, här på Mobi Games så ser jag att Equinox släpptes ju 93 och Solstice släpptes 90
i sommaren där 90. Så då började de alltså utvecklingen av det här samma år och sen tog det väldigt lång tid. Hade de inte kunnat få 2-3 månader till då och göra spelet bättre?
Det var kanske därför de inte fick 2-3 månader på att inte göra spelet bättre.
men det är ju Tim och Geoff Follin som har gjort musik och ljudeffekter. Och även varit level designers tydligen. De gjorde musik till massa gamla C64-spel och sånt där.
Ja, alltså musiken är ju inte dålig, men den är ju väldigt mycket ambient. Den finns där för att sätta en stämning, inte så mycket mer att man ska lyssna på den i sig, utan den ska smälta ihop.
Tittar man lite på Among Fallen's Works of Soundtrack så är det Echo Dolphin, Silver Surfer till NES och Spider-Man/X-Men Arcade's Revenge Super Nintendo. Det är inga bra titlar alltså.
Han kunde välja med omsorg helt enkelt.
Ja. Vi kan ta oss en titt lite på bröderna Pickfords historia i spelutveckling. Och jag ska försöka. De började 1983 med graphics. Jag vet inte alls vilket format det här var till, men det kan jag säkert gå in och titta efter. Z-spektrumspel.
Givetvis, de är ju britter ju.
Ja, de började där som alla andra britter. Ja, de frilansade för något Buttercraft Software och gjorde det här spelet. Men vi bläddrar lite uppåt tills det kommer spel som man faktiskt vet vad fan de är för någonting. Till NES så gjorde de spel för Rare, fast i sin egen studio Zippo Games. Så spelen är inte utvecklade av Rare utan släppta av Rare och Zippo Games, men det stod ju aldrig i spelen på den tiden. Men Iron Sword, Wizards and Warriors 2, ett av dem. Cosmic Pirate är också ett NES-spel, va? 88. De här spelen. Sesame Street ABC 123 till NES. Wolverine till NES. Det är väl ett actionspel av något slag. De har även gjort Solar Jetman, Hunt for the Golden Warp Ship. Jag tycker du om den, eller hur?
Det är så bra.
Det gjorde de, designade och producerade det.
Ja, jag måste bara inflika. Jag hade en god kamrat över helgen. Även känd som Tissimon på Social Gamer.
Ja, precis.
Mm. Och vi satt spela lite Subterranean till Mega Drive. Jag kommer att tänka på det i och med att du sa Solar Jetman.
Ja. Oj, 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 titta vad jag läser här. De är ju music driver, designer, arranger and co-composer / co-arranger Geoff Follin. Rock and roll racing.
Jag ska gå vidare lite här snabbt. WWF Wrestling till NES och även Wizards and Warriors 3 till NES har de gjort. Solstice 2 till SNES. Och Nu ska jag se så vi får in rätt format på det här. Tom och Jerry till NES.
Bra spelare.
Är du säker?
Ja, jag har spelat det som satan i mina ungdomsdagar.
Ja, jag har faktiskt aldrig sett det här spelet mer än den bilden jag ser framför mig just nu. Jag tror jag har sett omslaget.
Du såg ju bilden jag skickade på Gissa Spel på Social Gamer.
Ja, jag vet. Det var ungefär vad det var också det jag hade sett innan.
Jag spelade rätt mycket där i alla fall.
Vi pratade innan om den här europeiska designen. De gjorde plock till
Ja, det är ju så europeiskt så det finns inte.
Och det är väldigt mycket samma design på karaktärerna här som i Solstice 2 Equinox. Väldigt så här basformer som är hopbyggda till en karaktär typ. Det är liksom en tratt på en kon och sen ett par rör som sticker ut som armar ungefär. Det är väldigt europeiskt. Beauty and the Beast, Bell's Quest utvecklade de för Sunsoft till vad är det här till? SNES.
SNES, ja.
Yes. Ja. Rosa kartong.
Spider-Man and X-Men. Tasmanian Devil. The Crash Test. Thomas the Tank Engine and Friends. Ja, nu lägger vi ner.
Oh, hade de Crash Dummies? Det har jag.
Cutthroat Island. Bla bla bla. Bla bla bla. Mario Artist Paint Studio. Sound Studio för Nintendo.
Gör man inte spel själv?
Eller musik? Har också gjort Vetrix. Har ni spelat Vetrix?
Ja, jag var inte så förtjust i det.
Nej, inte jag heller. De gjorde även uppföljaren som hette något helt annat. Aqua Aqua till Nintendo 64. Jag kommer ihåg att jag fick det och skulle recensera det för Game Reactor. Ja, just det, år 2000. Fy fan, vilket, jag fattade ingenting. Jag skrev alltså en recension på ett spel jag spelade en bana på och inte fattade ett skit av. Varsågod.
Mm.
Worms Blast har de utvecklat till GameCube också.
Yay.
Eller de har varit producent, en av dem. Ah. Jag har spelat ett av deras mobilspel förresten. Det glömde jag nämna i förra delen från 2012. Magnetic Billards Blueprint. Nej, det var från 2010 till och med. Det är några bollar och sen så ska man skjuta dem med en kö för att de ska studsa mycket. Så måste man fundera mycket på hur man ska studsa dem. För de är olika färger och fäster. Okej. Okay. Man får en plan. Och sen är det liksom olika kulor i olika färger. Sen ska du... De som är i samma färger fäster i varandra. Men du ska helst studsa dem så mycket som möjligt innan. Och studsa, slår de också i andra kulor i andra färger så får du multipliers. Och det är massa sånt här. Ett jävla håller på. Ganska kul, men jag förstår att det inte har blivit kanske superpopulärt eftersom det är lite för... Det är inte så här bara att man direkt fattar exakt hur man ska göra, utan det... Jag tror de fick en BAFTA-nominering för spelet.
Oj!
Faktiskt.
Serious business.
Ja, intressant. Jag vet, BAFTA är väl någon sån här spelutmärkelse-grej. Men du ser att det finns ett Magnetic Billards Sardines... Ja, vad fan är detta? Jag vet inte vilket format det är. Ja, skitsamma. Ja, vill ni prata mer om Equinox förresten? Kristoffer, du har... Du fick äntligen bara... Alltså,
jag är skitbra
ja.
Då.
Jag hörde, du har bara öst. Jag trodde aldrig du skulle ha så här mycket att säga om spelet.
Men det är ju skitkul.
Det
kan jag ju faktiskt nämna. För som det låter nu så kanske jag sitter och bara läser av en massa research och sånt som jag har gjort i det här spelet nu. Men jag har ju faktiskt spelat till och med Dungeon 4. Och jag känner att jag vill inte fortsätta. För ärlighetens namn, jag har spelat på en ROM. Och jag vill så gärna klara det här spelet på en fysisk kassett. Ja. Vill jag. Så att jag kommer inte spela något mer nu. Men jag vill spela. Jag har med pillet i fingrarna. Alltså. Jag måste få spela klart det här spelet. Jag tycker det är jättemysigt och jättekul. Tycker jag. Ja. Så att, jag har verkligen fastnat mer för den här typen av genre. Så jag kommer nog säkert testa mer. Och vi får se vad Cyborg kan utmana med.
Ja.
Helt enkelt. Han kanske bara öser sig symmetriskt på mig nu.
Och det är väl dags att ta din nästa spel du ska ta den.
Ja, yes. Ska vi köra det?
Ja, varför inte?
Ja, men det är gött, det är gött. Jag är tvungen att göra lite besviken här nu, Chris. Men det blir inget isometriskt spel denna gången. tänkte vänta i alla fall en till
turn en månad innan. Till.
Landstalker finns ju på Steam faktiskt. Så.
Ja. Nej, men här tänkte jag köra en gammal goding. En actionplattformare.
En actionplattformare?
Släpptes 1990.
Mm. 1990. Konsol.
Då är det Mega Driven.
Oh, jag är jättedålig på Mega Driven. Action Platform. Mm,
jag vet, det är därför jag...
Mega Drive 1990.
Det är ett...
Två år gammal då.
Ja, det är en riktig klassiker för oss som har spelat...
Ge oss lite ledtrådar.
Ja, jag tänkte, ska vi se, jag sitter och kollar igenom Wikipedia-scenen här för att hitta lite ledtrådar jag kan ta.
Också ditt researchmaterial.
Ja. Man spelar en polis i det.
Die Hard, nej.
Han heter Duke Oda.
Duke Oda, polis.
Han ser ni inte så jättemycket. Finns med i flera sådana här Mega Drive-samlingar som har släppts.
Okej. Okay. Ja. Duke Oda.
Duke Oda. Flera samlingar. Är det hans spel i sig som har varit med i samlingen då? Eller bara han som någon typ av cameo?
Nej, utan det är hans spel i sig.
Okej. Okay.
Japanska undertiteln, eller en del av titeln, är Cyber Police. Kanske gas i hand börjar...
Det här finns nu också på Steam faktiskt. Måste det nästan finnas.
Ja, i och med att den antagligen är med i den samlingen så.
Nej, jag är lost alltså. Jag har inte en blekaste just
nu. Okej, då får jag... Eller Gassi, du kanske ska gissa.
Jag vill säga E-SWAT.
Ja, du har helt rätt.
E-SWAT.
Ja, E-SWAT, undertitel City of the Siege.
Ja, det är faktiskt inte helt dumt. Det får jag nog... Jag har ju spelat ändå lite.
Det är en väldigt trevlig plattform, alltså actionplattform som det var en tidig Mega Drive-titel och det är ju absolut inte världens snyggaste eller världens bästa plattform, men den gör det den gör på ett bra sätt och det är en klassiker för oss som har spelat Mega Drive.
Jag satte mig och började googla här direkt. Första bilden som kommer upp är en manlig Metroid, eller ja, Samus.
Ja, det är väl lite så. Nej, det handlar ju om den här polisen som senare får den här E-SWAT-dräkten eller blir cyberpolis.
Mm. Ja. Och, nej, men det ska jag ta med an. Det ser intressant ut.
Mm, det är en trevlig plattform, men inte alls för svar. Jag kommer ihåg att jag klarade av det utan några jättestora problem när jag var yngre och det var nytt. Mm. Så det kommer vi snacka om 4 veckor. Eller vad är det vill säga?
Ja. Så vid inte gas i beslut så får jag dra ut på det mer. Men vi kan ju försöka ha det lite löpande kanske. Det är väl det som kanske vi ska försöka tänka på nu. Så vi slipper den här att vi kanske ska fokusera just på spelet. Men att vi tar det mer genomgående om mina känslor under tiden jag spelar kanske.
Ja, eller så kan du helt enkelt säga till när du känner att nu vill jag ha ett avsnitt om det här spelet. Så kanske vi kan planera någonting tidigare till och med.
Får jag ta plats redan?
Ja.
Nej, men det är nästa spel som är i ordningen här. E-SWAT. Och det är tillverkat av, eller utvecklat av, Sega Corporation.
Sega. Ja. Trevligt. Kanske till och med jag spelar någon liten sekund av det igen för att se uppdatera mig. Jag kommer ändå en bit in.
De har så fina stadsmiljöer i det spelet.
Okej, okay, så E-SWAT står det egentligen för Enhanced Special Weapons and Tactics.
Ja.
Yes. Mm.
Såklart.
Givetvis. Ja.
Nej, det här var Videospelsklubben, avsnitt 57.
Del 2.
Boom, baby!
Del 2, och vi har pratat om Equinox.
Som vi har pratat om Equinox.
Ja, mina öron trillade av.
Var det till och med lite sådana här världsnyheter vi hade?
Det kan ha varit... information som endast finns att hämta här för tillfället.
Yes. Ja. Vi får sätta ut en sån här stor banner, World Exclusive.
Ja, jag ska få skriva det när jag lägger ut avsnittet på onsdag.
Kommer vi få massa requester från diverse fansidor. Vad säger ni? Översätt.
Ja, precis. Det tror jag. Ja, förhoppningsvis går det här att hitta på videospelsklubben.se som just nu ligger nere för att jag strular till det med lite skit. Jag vet inte hur det gick till riktigt.
Hur går det med iTunes förresten? Jag läser nästan varenda vecka att iTunes krånglar.
Ja, jag kan inte, eftersom just nu ligger på GoDaddy med sidan och sen så tillåter inte de att man direkt länkar från sidan och gör så att iTunes hämtar där, utan man måste ha deras tilläggstjänst för sånt skit. Och tilläggstjänsten nu helt jävla vägrar att fungera och ladda upp avsnitten. Så håller jag på att jobbar jag på att lägga över sidan på ja. Svenska servern som vi har nu. Men det går inte helt jävla bra och jag vet inte riktigt varför. För att nu har jag har lagt över alla filer. Jag har skapat en databas, importerat den gamla databasen in där. Men den säger att det är fel.
Men det är inte fel. Säger att det är fel.
Och sen så råkade jag ju ta den här modifierade konfigurationsfilen och lägga över på det gamla stället också. Så det fungerar inte sidan där heller. Och nu försöker jag komma fram till hur
Gassi håller på att försöka lösa det.
Ja, yes. Precis. Snart, inom en snar framtid kommer det fungera igen.
Vad var det nu för, hade vi sagt mailadressen redan?
Nej, hej! Att videospelsklubben.se som ingen mailar till ändå.
Skicka inte spammail bara.
Nej, de kommer.
För det får vi ju redan.
Ja, de kommer av sig själv. Ja. Sen så finns vi på Twitter, VS-klubben heter vi där. Jag heter Gassi Maluk och Kristoffer heter Chris Cross Swe.
Bara att följa, alla tre.
Alla sakerna.
Mm. Ja.
Ja,
kommentera på hemsidan.
Det finns ju även på socialgamer.se. Jag tycker man ska in där och titta. En trevlig liten socialt nätverk för videospelare. Det är några, en del trevliga människor som är igång där. Vi har en massa fina grupper där vi länkar musik. Lenny är mest
ja, som jag länkar mycket musik där.
I din Awesome Game Music-grupp.
Ja.
Jag tycker att Gissa Spelet-gruppen har dött lite nu. Jag vet inte vem det tur det är. Men
det är för lätt.
Ja, men jag kan inte, bara för du kan massa märkliga saker så kan jag inte gå
efter. Jag tycker vi borde lägga en tidsgräns på att, så att alla får chans att titta innan svaret har kommit.
Ja, men det var ju därför jag slutade också.
Och bara vänta.
Så att, jag tittar in på sidan.
Jag tycker när en bild kommer ut så kan man åtminstone få 6 timmar innan man ens får börja svara.
Du menar men, så?
Nej, jag känner igen det mesta. Det är bara när Gassi kör sina fulklipp som jag kan ha lite svårt för det.
Du svarar ju inte på min Tom och Jerry, så jag kanske kan fortsätta med mina obskyra spel som ingen spelar tydligen.
Ja, Tom och Jerry känner jag faktiskt inte igen, det kan jag säga med samma. Ja, det hade jag ingen aning om.
Nej, men jag är ju dålig på att gissa.
Spindeln i den bilden ser ut som en sån här gammeldags Disney.
Ja.
Riktigt så här, eller Bamse till och med. Bamse! En spindel från Bamse hade sett ut på det viset. Fan med.
Ja.
Kommer det Bamse-film här nu?
Yes.
På den.
Bamse finns väl även på Gameboy.
Yes, det gör det.
Spel.
Folk springer från satan efter det ibland.
Sålde väldigt bra det spelet.
Mm. Jo, det
berättade Ove Bergsten för mig. Men det är ju ett skitspel. Det är ett skateboardspel från början. Det är därför han rör sig så jävla märkligt. Och de bara reskinnade ett skateboardspel och slängde in Bamse utan skateboard. Och, ja. Men det såg det bara för att det var Bamse.
Går.
Ja. Nej, jag har testat eller sett någon video. Det ser verkligen märkligt ut. Har du något mer?
Ja.
Kom igen!
Släng in. Jag tänkte bara nämna det här. Fredrik är ju inte här idag. Men nej. Fredrik och jag har ju gjort en liten rolig sak tillsammans.
Ja, precis. Vi pratade någon gång om...
Exakt. Vi pratade ju då när vi gästade med videospelsklubben i Spelklass i musik om våran relationskanal VS Bullen. Och nu har vi gjort ett test här för att se vad folk kan tycka.
Om VS-bullen. Alltså baserat på den gamla bullen från SVT.
Ja, det är ju egentligen bara en rolig grej jag och Fredrik har för oss. Ja. För att delvis folk ska få känna oss mer. Samtidigt som jag hoppas att lyssnare kan tycka det är kul. Mm. Och folk får gärna hjälpa till att skicka in saker till oss. Med material. Vi har ju redan lite mer om det visar sig vara kul eller bra. För folk som lyssnar.
Jag har inte lyssnat på det ännu så jag vet faktiskt inte.
Lyssnar inte du på introt?
Ja, jag har lyssnat på introt. Jättebra, fin melodi du har gjort där, Kristoffer. Det
jag säger att jag har gjort det själv.
Ja, det har du verkligen. Ja, nej. Ja,
som vi brukar säga, ett gott skratt för längre livet. Och den här veckan var det här avsnittet slut.
Ja, och du är nöjd.
Senare. Ja.
Men, ja, vi har inget direkt, inget tema nästa vecka, nej, så det blir lugnt och fint.
Det blir intressant. Det.
Jag har inget schema för någon vecka framåt, har jag märkt.
Nej, vi får börja planera.
Det är just nu.
Vi får styra upp det. Jag ska rätta till hemsidan först och främst.
Jag som brukar justera till och sen kommer gas och byter teman sådär bara. Mm,
det brukar jag göra. Jag har någon ny video när vi sitter och spelar någonting som ska upp med. Den finns redan på YouTube fast jag har den gömd så att jag ska bara lägga upp den. Det kom ju ett par videos för någon vecka sedan. Lade jag upp faktiskt.
Ja, du har äntligen börjat göra så som jag sa att du skulle göra för att underlätta för dig själv. Sitta och fixa upp alla videorna, ladda upp dem direkt och sen ta det lugnt.
Ja. Nu försöker jag kolla här vad som händer. Vad håller YouTube på med? Den säger att jag skulle kolla med mina senaste videos jag laddat upp, men då säger den att jag måste skapa en kanal för att få se några videos.
Vad trevligt. Men du ja. jag vill lägga in en stor officiell protest.
Okej.
Okay. Är Strider-spelning, din och Rat Pack.
Ja.
Vilken skandal.
Nej. Det var jättebra grejer.
Nej. Det var det inte. Jag är så besviken på er.
I alla fall de senaste. Ja, det var Strider som var en av de senaste videorna vi la upp. Strider spelade Fredrik spelade och sen spelade vi också Radical Rex till Mega Drive som ligger uppe.
Stämmer.
Mm.
Vi borde spela in Wild Guns någon gång. Fy fan, vilket kul spela.
Det är kul, ja. Visst är det. Mm-hmm.
Nej, men ska vi avsluta där kanske?
Ja, det gör vi.
Chip.
Hej då.